är det centrala i vårt arbete här. Och det är ett par andra saker som sen kommer också med i detta centrala, och det är då allt det metodiska, det som hänger ihop med alltså vårt dagliga umgänge med barnen. Och det tredje, det är ju det skolans helhet, det som vi alltså har som en, ja, namnet är egentligen lite fel, det som har kursplanekaraktär. Och det är ju också alla dessa tre teman som vi måste arbeta hela året med, återkommande. Och det vill jag sen gå in på, liksom hur man kan tänka sig att man vårdar alla dessa tre hela tiden. Människokunskapet, det vill ju alltså nu göra då på vardagarna regelbundet. Och då var vi framme vid tredje företaget som har provat att ta fram något motiv, och sen får vi se hur vi kan arbeta med
det. Jag har helt nog bara lite att det här är långsiktigt. Alltså, förstår och förstår, det är ju med lagdelen. Det är liksom, desto mer man läser, desto fler ting kommer det fram. Det är nytt varje gång. Och så har jag också försökt att läsa runt omkring i frihetens filosofi. För det kommer alltid en tänkning och begreppet om det. Det är enormt viktigt att man förstår och förstår det. Det startar inledningsvis med att man säger att läraren är nöjd för att förbinda sig med mänsklighetens idé. Det är liksom ett grundlag för att undervisa på alla ting. Och också det att läraren är, han är lik, alltså, han är lik både på höj- och lagstadiet. Det är sikkert också i barnehage och någonting. Det är egentligen ingen forskjell på bakgrunden. Fordi den bakgrunden som läraren har, den får han ikke formidle direkte til barnet. Det är liksom bara en grund han har som han går ut fra hele tiden. Så det første jeg har tatt er at jeg har sett på psykologi og sånn, om det dogme som den katolske kirke kom med i 869, da man gjorde mennesker om fra et tredel til et todel fløy. Det vil si at man først gjør fysisk liv. Det er altså de gamle begrepet vi hadde, så kom det til dogmen her.
Ja.
År 1869, da var det altså, så kom man ut til deg, til deg var det kun. Det er fysisk legen og sjel. Det er så rett. Nå mennesker fra hver tredje går opp til tredje. Det står også ganske mye om det. Det er en som heter Meyer. Han kom med en lov om universet. Altså, energien i hele universet, den er konstant. Det er også noe med Plancks konstant her, det er det kommet til. Det er ikke noe annet. Nei. Det er også det samme. Men altså, den er altså konstant. All den energien i kosmos, kan man si. Det vil bare si at hvis du kan opptrede som varme et sted, og som mekanisk kraft et annet sted, men selve summen, den er konstant. Og så sier Steiner at det gjelder for noen ytre, fysiske lover, men det gjelder ikke for menneskene lover. Fordi mennesket er faktisk det eneste vesen som kan forandre krefter til noe annet. Ved at det simpelthen er på jorden i sin, altså i sin eksistens. Så kommer det her med det vanskelige. Med forestilling og tankeliv og vilje. Jeg tror jeg har noe som skisse her. Jeg vet ikke om det hjelper meg.
två måter, genom tanke och föreställning och genom vilja. Och så säger Steiner att det viljesmässiga, det är det levande för sig. Och föreställningen, det är det döda. Man kan kun fatta det döda vid föreställningen. Men det, hvis man ska uppleva det levande, så måste man sätta viljan in i sansen. Den vilje som mennesket bruker gjennom sansen når du møter naturen, det er faktisk det aktive, det som gir liv. Og denne impulsen fortsetter faktisk utover, altså etter døden, så går det opp som åndelige krefter. Det er det som fornyer. Det er det som holder det kosmos opp på måten.
Thank you.
mobilisera energi och
byggt väldigt mycket redan och nu kommer det väldigt massivt. Till exempel det här företaget. Kommer det ligga så kolossalt mycket i det företaget mellan raderna. Och man måste då alltså först en gång strukturera fram. Och det är det du har gjort väldigt fint och jag tycker att det är så man kan arbeta med den här kursen. Nämligen först en gång. Man måste läsa ett företag ett par gånger. För att märka vad är sidomotiv, vad är någonting som handlas där i föregående, snuddar vi, vad är exempel och vad är kärnan i det, vad vill han åt med varje företag från ett annat grundmotiv. Vi är ju alltså inne på, om vi tittar tillbaks på hur vi har arbetat med alla människor kunskap så kan vi på ett tag, när vi tittar lite grann i innehållsförteckningen, om ni nu har någon sån, kanske inte har det i frågan. Här framgår det klart, och det säger han också, att de första föredragen, första, särskilt andra föredraget, andra, tredje, fjärde, femte föredraget, det är att betrakta människan ur den själsliga aspekten, 2-5. Sex till elva, den andliga aspekten. 12-14, den fysiska aspekten, om vi överblickar det hela. Det är alltså olika aspekter som man använder. Det här är alltså helt klart.
Den hälsliga aspekten. Jag vill säga en ting till om det här. Man kan förstå det lite bättre om man läser den här tredje offer, den metodiska där. Ja, där just det praktiska där.
Ja, det anknyter och justerar och sånt och för det in i undervisningspraktiken. De metodiskt didaktiska synpunkterna flyter ju här, vi har inte lagt upp det så. De flyter här in i de här morgonperioderna hela tiden. Även om inte allt behandlas. Men för er är det nästan en nödvändighet att läsa det parallellt. Ni kommer då att hitta mycket som har kommit ur morgonföredragen. Då kommer många motiv dyka upp. Men att ni läser parallellt, för då får ni liksom mer liv i det här. Det är en ytterst koncentrerad kurs man har hållit då, utan dagen. Men det är i alla fall den själsliga aspekten. 2-5, det är vi mitt inne i nu. Och så kommer då 6-11, andliga aspekten och den fysiska aspekten, 12-14. Och nu, om vi tittar då, så går han genast, vad är för honom den själsliga aspekten? I själslivet finns ju alltså den här sympati, att det är själslivets nyckel, det är att intressera sig för vad är sympati. Antipatiskt. När det gäller det andliga livet, då är det medvetenhetstillstånd. Men när det gäller själslivet, där är det hela tiden sympati, antipatiskt. Och det kommer direkt igen. Hela tiden, alla de föredragen, 2-5, de är alltså hela tiden uppbyggda på det där att fördjupa det, sympati, antipati. Det är vi som i vanliga fall bara räknar den här människan är mig sympatisk och det är en osympatisk människa. Och sen är det slut med vårt vetande om sympati, antipati. För Steiner är sympati, antipati väldiga krafter som uppträder i många själsyttringar, inte bara i den direkta känslan att någonting är sympatiskt. För redan det är en av svårigheterna. Till exempel här, så... Här så är hela den här uppbyggnaden. Det är just det. Antipati. Man menar med antipati alltså mer än jag tycker inte om den här maten. Den är mer antipatisk. Antipati är en världskraft som yttrar sig i det själsliga området i många metamorfoser. Och sympati är en världskraft som yttrar sig i många metamorfoser. Och det är ju saker som i det dagliga arbetet kommer in mycket starkt att läraren blir medveten om att jag arbetar i klass, i timmarna, med ett sympatiskt, med ett sympatielement. Eller jag arbetar med antipatielement. Jag arbetar sig med antipatielement i det ögonblicket. Jag bildar föreställningar, begrepp och ihop med tidigare företag. Jag bildar på något vis någonting som stelnar. Ja, om man med begrepp menar just alltså med en stelar, det finns på en annan sätt att bilda begrepp. Men så är det att jag bildar mycket. Sen sammanfattar jag det jag har berättat och jag liksom generaliserar. Då kommer jag väldigt lätt in i ett dött element. Jag kommer till ett skelett i kunskapsområdet. Och det, de krafterna, det är nu det storslagna i antroposofin ju, att de krafter som verkar i själsliga, de finns också i det fysiska. Det är samma krafter som har drivit ut skelettet i oss, säger låter det förtätas eller nervsystemet. Det är samma krafter vi förfogar över i det själsliga.
Ja, hur ensidig i samhället är idag, det finns ju uttalet att natur är luxus, alltså.
Ja, visst. Det har det, för att den moderna människan är så enormt hitåt. Så enormt. Och den delen som är så att säga sympatielement, den delen är bara tillåten i driftssfär. Vi har inte kultiverat den delen. Typiskt är medicinarutbildning, till exempel då appellerar man väldigt starkt till inlärning av dessa definitioner och termer hela tiden. Och sen säger man, men vill ni ta igen det? Där har vi då gasken, där har vi festen, där har vi alkoholen, där har vi det. Alltså, det man förstår ju, det måste till för att kunna existera, den andra polen också. Men den tillåter vi då i driftsfär. Men förstår jag det, det är en mycket stor uppgift att alla dessa områden, bägge två till och med, de måste nu förvandlas i många metamorfoser. Men också den här, inte bara i driftsfär, utan det måste nu upp i andra områden, alltså viljan, sympati, eller med ett uppsökande för pedagogerna. Vad finns överallt sympatielementet? Så att vi blir själskunniga. Det här är ju psykologi, va? Som det kommer. Hela det här föredraget skisserar han en antroposofisk psykologi. Vi måste bli själskunniga. Det vill säga, vi måste veta var ligger antipatielementet, var ligger sympatielementet. Så vi ganska suveränt kan handskas med dem. In i det dagliga arbetet, in i varje timme, vi märker det för mycket sympati. Nu måste jag komma till ett antipatiskt element. Jag märker det till exempel, just med kemi period i klass 11 och så kommer man då in liksom svavel och det kokar i klassen om de är väldigt tycker om det där, men de blir egentligen exkarnerade någonstans och de flyger ut. Och då får man plötsligt, man märker att nu måste jag införa ett antipatielement. Jag måste komma till en åtstramning, till en överblick, till nästan jag-former. Till formen artade antipatiska ting i klass 11. Och de uppskattar det. För det är motpolen. Man orkar inte att leva i ett av element. Man måste till det. Och det måste man då lära sig när man själv säger i sin undervisning har den är så starkt jämt på ut i det. Då måste man lära sig att medvetet införa sådana här moment. Eller om lever jag för starkt i föreställningselementet ständigt, ända i modellerna och sånt, då måste jag medvetet gå över i det andra. För att jag måste egentligen i varje timme åtminstone eftersträva, vi kan eftersträva att ha en balans mellan två. Men som sagt, det är en skiss av en antroposofisk psykologi som ligger i den här frågan. Nämligen antipatin är mycket större än känslan av antipatin. Man säger till exempel ett antipatiskt element har drivit oss ut ur den andliga världen. Det har gjort att vi föddes i det antipatiska mot den andliga världen. Det vill säga, vi vaknar om. Allt uppvaknande hänger ihop med antipatin. Hur kan man märka det? Hur märker man sånt? Vad sa du? Just det, människor beter sig så. Märker de här känslorna. Livet, va? Det där. Man blir klar över en sak. Det innebär inte att man så underbart. Utan då måste man få tillbaks. Där kan man märka det. Den moderna människan. Och därför har vi så hamnat i det, den extrema situationen. Den moderna människan har behov av vakna. Och det går inte utan annat. Den här känsliga. Distansera sig, man tar avstånd ifrån en sak. Då ser man det. Och det betyder inte att man hatar det så, utan det är bara att man stöter ut. Engelsmännen, man är half so bad. Understatement. Man var inte så väldigt entusiastisk. Alltså, så det är många gånger ändå väldigt mycket uppskattning i tiden, men själva ta det lite lugnt. Och det är nödvändigt för att komma till ett barn som är väldigt sympatibetonat. Hur får man ett barn till uppvaknande? Du vet barn, kleptoman eller något sånt. Eller jag vet inte för kleptomani, men i alla fall gör jag en sak i det sociala som är fullständigt omedvetna för det barnet. Hur gör man?
Man kan väl ge dig bilder som gör att du blir medvetet om.
Det kan vara bilder, föreställningar, alltså bilder som går ända in i föreställningslivet. Och bilder som inte är bara som man tar upp med stor sympati, utan en bild som ställer i ett ögonblick framför. Bilder som får föreställningskaraktär och kan så att säga vara klar över. Till exempel en barn som skäl, vi tar inte kleptomani, det går lite djupare, vi tar vanliga små. Stölder av kamrater. Hur kan man göra det klart för en människa? Att det där, ja, hur kan man verka då? För det är just bilder som ibland inte ens hänger ihop med en själv, utan med någon annan som har stulit. Och vad det har inneburit för den som blev bestulen, det är framförallt det. För det kan ju den som själv inte klara. Han lever så starkt i den här sympatin. I lämmarna. Så han tar bara sakerna när han ser det, men han kan inte föreställa sig vilket lidande han håller. Det där ligger problematiken. Då måste du införa det.
Om man blir moral?
Ja, det är ännu inte fråga om moral.
När det är fenomenet så
ja, men det är ännu inte moral. Utan det är, du behöver inte moralisera, du ska inte skälla.
Nej, alltså det är jag vet, det är små paper och sådana som jag kan säga.
Att, men jag förstår inte, du...
Jo, man ska inte säga, du må inte säga det här, alltså man löfter pipen. Men sige det gennem billeder.
Just, ja, det er det, han ville sige.
Ja,
det er vi helt overens. Bilder, andre bilder, at den her, det her til eksempel, som jeg hørte i skolen, var en elev som gjør veldig mye, alldeles veldig. Så berettet da brøken en historie om noen som gjør, det var enda verre enn han gjør. Men det var helt og kantil, hun tittet på honom. Och så plötsligt räcker den här killen upp handen och säger, men fröken, jag ljuger nästan aldrig. Så då, det ögonblicket åkte bilden in, nämligen han den träffar mig också. Och hejdar sig mitt i satsen. Men hon har ju inte sagt att han ljuger. Hon har bara visat konsekvenserna av lögnen, hur allt hela sociala livet blir förlängt och sånt och hur det blir, ingenting stämmer längre. Alltså det måste just bilder, klara bilder där varje barn orienterar sig själv. Men det blir antipativa krafter, nämligen jag lever inte bara i detta element med fingrarna utan jag betraktar det som det är bilder, det är antipativa element i berättelsen.
Vår tid och vad kommer vi?
Det kan du göra så tidigt överhuvudtaget kan. Nämligen i medelin med små doser. Och det, vi har ju omedelbart med barn att göra som säger vi plågar katten. Ett litet barn som drar katten i svansen. De vet ju inget bättre, de gör det, de tycker om katten. Hur ska vi nu göra? Nu kan man säga aja baja. Och vi kan naturligtvis ge barnen klackar. Det har också en uppväckande effekt. Men ofta förstår de, då blir det liksom en dressyr. Då blir det en dressyr, det här gör man inte, det här gör man inte, det här gör man inte. Det blir en helt ofri dressyr från början till slut. Och där kommer alltså nu i småbarnsåldern, hur ger vi barn bilder där?
Men för exempel den med katten var man då till ett barn till en du kommer en sån stor tråd och inte dra dig i armen.
Det kan vara det alltså att man berättar bilder, men mycket är för barn före bilder. Ja. Ja. Men för barn är ju den första upplevelsen är ju det som kommer ur sinnena. Och det barnet kommer alltså ur en andlig värld, där finns inte ett katt man kan dra i svansen och inte. Där finns inte egendom. Utan det är allting allas egendom. Och det innebär ju att om jag har sympati till en sak så går jag dit i den andliga världen och går helt upp i det. Och det fortsätter då barnen när de föds, va? Och när de har sympati till en skön sjal, då tar de det. För det är en sån sympati. Och nu måste det barnen lära sig jordiska förhållanden. Och det är då förebilder är det första. För barnen efterhärmar det, eller är kvar i den andliga. Hur tar du katt? Alltså du visar hela tiden hur man tar i en katt. Och genom det att du tar som vuxen i katten på ett annat sätt lär sig barnet att göra likadant. Det kan ännu inte då, man behöver inte moralisera många gånger. Ibland måste man naturligtvis agera när de tar så att säga, ja, går ut på farliga ting. Men så mycket som möjligt är det förebild och som efterhand. Det är vilt, va? Förebild. Så småningom kommer sinnebilder in. Sinnebilder, det har vi fabler och legender. Det är ju sinnebilder. Det är egentligen ligger på antipatisidan. Nämligen bilden som bilden. Till exempel hunden, va? Som det är som fabel. Hunden som går över bron och ser en annan hund med köttstycke. Eller med benet då, och gapar efter den. Det är en bild. En som gapar efter mycket, vad det ni står för hela stycket eller så. Det är bilden. Bilden ändrar in i språket. Så Som efteråt kan komma, barnen kan gå och säga, jag kan inte göra så här, gapa efter ännu mer. Det blir sinnebild, från förebild till sinnebild. Då har vi alltså liksom de här föreställningselementen. Men först är naturligtvis berättelsen är mer än bara det. Det var något som du säger.
Ja, man, ja. Man, jag tänkte på det där i skolan för exempel, liksom, har du sånt problem att ungen gör något märkligt. Men hvordan alltså, jag tänker också på, de har ju två fördrag, de lever ju både i ett hjem och i en skola.
Ja.
Alltså vad som kan ha störst inflytelse för barnen.
Ja, det där kan du som lärare gå under på.
Ja.
Man blir förtvivlad. Och
för exempel, hvis far träcker katten i armen, ja, han liker ja, det. Och läraren ja, inte liker det, så kan ja, alltså, bara på den måten det bildar sig.
Ja. Ja, man kan bli förtvivlad över hemförhållanden och hemmet är förtvivlad över skolförhållanden. Och jag har kommit till det långsamt, sakta och kämpat mig fram mer och mer till det att det finns saker som vi inte kan göra något åt. Vissa ting kan vi göra något åt naturligtvis, vi försöker. Att ifall de får för mycket tv-bilder, det är ohyggligt starkt. För det är ju bilder, hela antipatiseneriet. Spelas av bilder som etsar sig längre och längre. Bilder. Då kan man ju försöka inverka med upplysning, föredrag, samtal till föräldrarna som inte ser så mycket på tv. Man kan göra det. Men det finns förhållanden som inte du kan göra något åt. Och då kan man, när Steiner förhöll sig ju så, när lärarna kom och sa, vad ska vi göra så att det här barnet är i skolan, kommer hem, fadern är alkoholist, förskräckligt. Det är hemförhållanden som är usla. Då säger jag att vi kan ingenting göra åt det. Vi kan vara glada när barnet kommer till skolan och ge barnet allt vi kan så länge barnet är i skolan. Det andra kan vi. Det är att barnet har den fadern, det kan vi avskaffa. Men vi kan göra så mycket vi kan när barnet kommer. Och man har, jag har alltså iakttagit under åren så att lärare som blir väldigt mycket fästa vid hur dåliga föräldrar och samfundsbetingelser är och miljöbetingelser nu för tiden och sånt, som lärarna får undgivet så här. Så när då äntligen barnen kommer till dem så upplever de lärarna som är bittra av att andra är olyckliga och blir därigenom själva olyckliga. Och upplever då inte heller någonting. Jag har alltså konkret sett det där hos mig som har satt, hos andra. Just det där genom att man hela tiden tycker att andra är så dåliga. Så orkar man inte längre vara glad. Men om barnet på dagen upplever det. Vi har ju barn som kommer alltså och säger att hemma har de haft svåra stridigheter på morgonen. Och sen tunnelbanan och det är inte heller roligt. Så kommer till skolan. Och tänk med vilken förväntan. Och om läraren då inte nu lyfter hela barnet, vem ska då göra det? Så vi måste göra allt för att få lyftkraft liksom, i vår egen hjärna.
Det är inte ett tecken för att lärarna måste verkligen samarbeta med föräldrar.
Ja, ja. Samarbeta, vi måste så att intressera oss för kärleksfullhet. Men just det där, inte bli bittra.
Mm. Jag menar verkligen samarbeta, det är alltså just att från deras sida kommer precis samma mycket som från lärarens sida.
Ja. Och det är samarbete, det är att man arbetar med varandra precis. Och då blir man inte så lite heller ifall man får kontakt med dem. Men det är ibland mycket, mycket svårt. Det är nästan mycket. Men just det där risken, det smyger sig in i oss. Bitterhet. Till exempel i man har då en lärare som är ute med klass också, aktivitetsklass. Och så ser en lärare då att ja, så länge man undervisar så går det bra, men så fort de är friskrivet då. Vad gör de för framstyr? Där smyger sig hela civilisationen på alla dessa kiosker och allt. Och de står varandra och det är våld och allt. Och så blir läraren så bitter. Det är ingenting att vara bitter för. Det vet ju att det är så. Alltså, men vi vet ju, är man riktigt uppmärksam så vet man det här redan. Det är ingenting konstigt. Man ska inte vara förvånad när de är grymma mot varandra. Det är så att de är det om inte vi hjälper dem.
Det finns ju mer och mer föräldrar som upptäcker det, som har upptäckt det och som blir någonting verkligen, blir någonting annat.
Ja. Just precis, de föräldrar kanske som just är själva, de är gudar av, de vill lära på det. Ibland omedvetenhet och ibland de kommer inte ur sin situation. Vi måste alltså väl se hur vi kan hjälpas åt när de kommer ur sin situation. Så att vi, när de kommer till skolan, att vi då är liksom ändå fria och fogörande och inte föräldravärlden eller samhällsvärlden går in i undervisningen förstås. Utan undervisningen, här måste liksom hela livet få plats. Men medvetna bilder, alltså, föreställningar och det är bilder som blir då liksom ganska stabila förebilder, sinnebilder. Det blir hela vägen följd i det bilden. Men då är vi på den sidan. Det är också det faktiskt. Den som sätter något. Och det får, måste uppvägas av den andra sidan. Sympatisida. Och då hade du svårsal med viljeelementet. Va? Det är nu ytterst originellt. Att uppsöka viljeelementet in i det som vi i klassisk bemärkelse skulle hänga vid.
Ja, men tänk dig mer på hur de hänger samman med sansen och
det är vilje. Just det, jag vill in på det.
För det är egentligen just passivt.
Precis, de i klassisk bemärkelse. Då skulle man ju i hela sinnesfysiologin, då är ju sinnena klart på nervsidan. Vad menar du förstärmen om när han direkt säger? Nej, sinnena, där ligger vilja i. Det är mycket originellt. Och det är ett av de stora teman i antroposofin. Det är till och med så centralt att när han själv försöker skriva en bok antroposofi. Man hade ju skrivit boken teosofi. Då skulle han skriva boken antroposofi. Vad började han med? Sinnet. Då började han precis med det. Så viktigt var det för honom. Och sen blev det emellertid så svårt. Så det blev för svårt för Stein. Det blev för svårt. När han läste igenom det han hade skrivit, då blev det lite formuleringar av satser som är genialiska. Han märkte hur oändligt svårt det var, så han fann det inte var tryggt mot. Det är inte så ofta Stein gjorde så, men där han klarade inte av det där. Han avbröt det hela och fortsatte på en annan ända. Det har sedan givits ut som i boken Antroposofi är en fragment. En fragment som han egentligen alltid själv ville ha tryckt. Och det är kolossalt intressant. Det är en sinneslära, en antroposofisk sinneslära som han sedan kompletterade med många föredrag. Utvecklade vidare och det är väldigt svårt. Men där kommer han in på. Viktigast är upptäcka att i sinnena är vilja. Alltså när vi tar barnas sinnen i anspråk så är det inte antipatisida barn. Utan i sinnen finns hela människan och där finns då alltså vilja. Men hur kan vi upptäcka det? Det var väldigt roligt.
Ja, men det är också det att modern psykologi, det är på en måte klar över att det ligger några i bilden.
Ja, men hur skulle, vilka iakttagelser har vi där vi kunde säga sinnesprocesser och sinnes, de hänger ihop med blod, med vilja. Hur kan man upptäcka det överhuvudtaget? Och det hänger ihop med den sidan, också med den, men också med den här sidan. Så kommer sinnesläran senare i föredragen, men vi kan ju den första gången. Vi ska inte utveckla hela sinnesläran utan ha den första gången. Har vi någon iakttagelse som pekar på en viljeprocess? Va?
Så rent fysiskt så har vi en viss ett mänsklig upplevelse, en väldigt stark, vad vill säga, chockerande sinnesupplevelse. Det blir kallt, alltså jag märker att det är blod att göra.
Ja.
Så det är helt yttre fysiskt att ta på ett mänskligt.
Ja. Kan du ha? Ja.
Jag tänkte just att det är ju ofta en mycket stark sinnesupplevelse eller ett intryck
som går vidare till en viljehandling. Att det måste komma.
Men det har vi redan i andra hand, va? Det kunde den vanliga psykologin säga ja. Det är först för att säga insikter, sinnesintroduktion som kommer vilja efteråt. Va? De gör ju så, det är stämmer bekämpa så kolossalt. Lära om de sensoriska och motoriska nerver. Där man nämligen, det ligger helt hos i fatet att vi har den här läran. Att först kommer sinnesintrycken in, va? Och sen kommer allt. Det är motoriskt, det är vilja. För att säga som är motoriska nerver. Och någon vilja finns inte. Och nu kommer alltså Steiner till att nej, sinnesprocessen som sådan, inte först efteråt, den sinnesprocessen som sådan är redan en viljehandling. Men hur kan man iaktta det?
Jag tänkte, man förbinder sig av att vara naturen, men ens gång med alla svenskarna. Sympatien som är en av.
Man förbinder sig med en gång. Nu kan du utföra lite närmare.
Ja, alltså sympatikräfterna kommer ju starkt in i det och förbinder sig med något. Alltså, inte avståndtagen, men ja. Man förbinder sig.
Just det, jag håller med dig, men hur kan man illustrera, hur kan man få fram det ännu tydligare just det där?
Ja. Jo, för att verkligen kunna se någonting till exempel så måste man vilja se att det som är intressant.
Att för att den iakttagelsen, den kan man alltså kan förtydliga, att om en människa, du kan i en skolklass, mycket uppenbart, du har ett kemiskt experiment eller något annat och du säger, titta på det här. Och då sitter hälften och de tittar ju på det där, men de har öppna ögon. Men de har inte sett någonting. Och det har man börjat utforska i psykologin idag. Man har märkt att om en människa inte vill se någonting, vill se, vill gå dit, va? Titta på den här, om jag passivt ser den här svanen eller en stark bild, passivt sitter där, så på sin höjd ser jag en vit fläck någonting. Men jag tränger inte in i färgen. Jag vet om det är
det. Det är klart man kan fråga sig då, ligger det i mitt öga eller ligger det i min vilja?
Ja, det kan man
alltså, ligger det i sinnet som sådant?
Det blir nästa fråga för en sinnesfysiolog, blir det en mycket viktig fråga. Vad är en del? Men Steiner citerar här Platon och säger att Platon hade en omedelbar upplevelse att vi får som en bläckfiskarmar ut genom våra sinnen. Alltså sinnena är portar där vi viljande går ut till tingen. Det har Platon ännu sett och det betraktar den psykologin vi har haft i alla fall som nonsens. Utan där blev det bara nervprocess, de var bara på den sidan. Nervprocess, alltså bara input, va? Alltså bara input, output. De hade ingen sinne på det, för det är inte nerverna som går ut. Utan vi går ut genom våra sinnen. Det är alltså en översinnlig process, inte en sinnlig process. Men man har idag så mycket viljande idag. Jag antyder till Karis inlägg att idag har man kommit fram till att om det inte finns vilja till att sansa, det vill säga om man inte går in, det man kallar för intentionalitet, allting har ju fina ord, man har en intention och man har en avsikt, intentionaliteten vill till för att överhuvudtaget observera någonting.
Jeg tænker på, man kan se det hos meget udviklingshæmmede børn. Man kan undersøge øjnene fysisk og sige, der er ikke noget i vejen med dem. Det er øjet rest, men de ser ikke alligevel, fordi viljen er ikke med. Og så kan man en gang med dem op, at de ser godt, de kan lige tage en gaffel eller lidt mad. De kan se, men de gør det ikke. De bruger ikke viljen i øjet.
Just det, en viljedefekt, och man kan hjälpa de barnen bara med det. Och om man har nu till exempel, när det finns fler massmiljardtagelser, jag kommer just att tänka på
en sån här sak som jag har läst en gång i en tidskrift, att man inför nu ögonkliniker. I USA finns det ögonkliniker. Jag har skrivit någon snutt i kollegor med det. Det är då barn som inte längre kan akkommodera. De kan inte längre se på vilket avstånd ett föremål befinner sig i. Det är ett gravt handikapp. Som ni kan tänka i trafiken är det ju fruktansvärt om man inte ser avstånd. Man ställer inte längre in skärpan. Man känner idag föremålet distans. Och det hänger nu helt klart med tv-scenen. Det är en ackommodation utan att det finns en chans till för allt befinner sig i samma avstånd. Det är bara storleken som ökar och då har man infört kliniker. Tittlådor där man övar barn. Och där ser man av sig själv kan ögat nämligen inte bedöma avstånd eller så. Det är vi som måste ut med viljan. Skadorna visar oss att vilja vara med i seendet. Till exempel just akkommodationen. En annan iakttagelse, jag tror jag har berättat om de här katterna. Häls försöker inte att hjälpa. Men helt också entydigt. De här katterna som inte fick röra sig utan bara sitta. Som hade sin vilja passiv. De kunde utveckla ett rumsseende. Utan det fordras aktivitet. Det finns rader med iakttagelser idag. Som tyder på att aktivitet är nödvändig. Men ingen enda är direkt fysisk iakttagelse. För det rör sig om översinnliga skeenden när viljan är fritt. Du kan inte mäta det med mätinstrument. Man kan bara se genom uteslutningsmetoden om viljan är handikappad. Som det. Då kan ögat vara helt fint, du hittar inget fel i ögat. Och likväl kan man inte se. Till exempel. Man måste alltså vilja se. Men det har man nu med massor med intressanta iakttagelser mer och mer kommer fram till att just i sinnena i det.
Walter Liebendörfer, Allgemeine Menschenkunde, 16 november. Ja.
Fatta människan. Och kanske ta bort det en sådan gång. Ja. Och se om vi kan anknyta till de här tre och den här frågan. Från början var det så att vi hade tagit fram förra gången att vi hade de här två motsatta